modiga människor. Hej hej och varmt välkommen till Modiga människor, Matilda Agborg.
Tack.
Du driver ju ett konto som heter på Instagram som heter Bornholm i sikte. Och jag har ju följt dig ganska länge och vi har ju varit i kontakt med varandra. Du jobbar som konstnär. Men varför vi samtalar nu, det är ju för att du har lämnat Sverige på grund av det svenska skolsystemet och skolplikten. Så att du och din dotter har, vad kan man säga, utvandrat helt enkelt. Och jag vill gärna... Jag är ju jätteimponerad av det här du gör och den resan du gör tillsammans med din dotter. Och att du gör det verkligen för hennes skull. För hon har ju inte mått bra, eller hur?
Nej. Verkligen inte.
Så att jag tänker, vill du själv berätta lite liksom om bakgrunden till det här beslutet?
Det börjar ju långt tillbaka egentligen med mig själv. Som själv upplevde mycket svårigheter i skolan. Och aldrig fick någon hjälp. Och sen... när jag själv då blev mamma så ville jag ge min dotter någonting annat. Och... hon gick aldrig på förskola till att börja med och jag kunde lösa det så att jag kunde vara hemma med henne. Och jag vet inte, ska jag börja redan där med mig själv eller ska jag gå händelserna?
Nej, men jag tänker att det hänger väl ihop allting. Det är klart att det finns en bakgrund till att du har reagerat så starkt.
Jag försökte prova på att hon... det var lite olika omständigheter när hon var 2 år. Att hon skulle få prova på att gå på förskola. Mer för att det var personliga omständigheter som gjorde att jag inte kunde ha henne hemma. Men... då märkte jag på henne att det gick inte. Hon behövde det där att någon såg henne väldigt tidigt och liksom kommunicerade med henne. Hon har alltid varit väldigt kommunikativ själv som person väldigt tidigt. Hon började prata jättetidigt och hade väldigt stort ordförråd tidigt. Och det behovet fick ju inte hon tillgodosett på förskolan. Så efter ungefär 2 veckor med inskolning som inte funkade så avbröt jag det. Och sen dess så, det löste sig så hon kunde vara hemma ändå. Men vi provade också dagmamma och det var inte heller hennes grej. Så sen när skolan började då så... då var det inte längre frivilligt och jag märkte på henne att hon ville gärna försöka och kämpade på, men det gick verkligen inte alls.
Men var det någonting som du själv tänkte på? För jag menar, det är ju inte så länge sedan som vi fick plötsligt förskoleplikt.
Ja, just det. Jag hörde talas om det då när Nor också var i den åldern. Och då fick man ju lite små panik. Men det hann inte... slå in
Nej, men precis. Nu tänkte jag inte på den här tidiga, men att det är ju väldigt kort tid sen i tid egentligen som alltså förs den här från 6 års. Nu är det någon som är på besök där.
Ja, jag vet inte. Det var något nu med filmen, tror jag. Stängde filmen av sig?
Ja.
Oj, okej. Okay. Ska se om jag kan sätta på den här. Ja. Yep. Barnvakten svek oss här. Ja. Aj då. Gick det inte?
Ja, då är vi tillbaka här efter litet internet, vad var det, haveri där med filmen.
Ja.
Så hon, Nor, går i förskoleklass. Ja, precis. Sex års. Och hon trivs inte, helt enkelt.
Mm. Nej. Hon... ja, det, alltså redan då i... På höstterminen när hon hade börjat, så det började ju direkt med att liksom hon kom liksom inte in i det överhuvudtaget, utan det var, hon pratade om att det var jobbigt, att det var stökigt och lärarna skrek på barnen och skällde på barnen, och hon tyckte det var jätteobehagligt och var liksom rädd för lärarna. Det var det stora problemet. Det var stökigt och stressigt. Och ja, hon trivdes inte, helt enkelt. Och i vanliga fall så hade man ju... Alltså jag hade ju kanske velat att hon skulle få prova på skolan och vad det var för någonting. Och göra sin egen upplevelse av det. Men... då om man märker att det inte funkar och tvärtom skadar, så hade man ju önskat att man som förälder kunde välja något annat. Men nu är vi ju där i Sverige att det går inte att välja något annat, och det går inte att lösa på det själv heller. Om man känner att man har en lösning, så får man inte lov att ta till den.
Och vad händer då?
Man har ju det där, den där stressen då, som jag vet att jättemånga har, med att man är livrädd för att bli anmälda och få orosanmälan. Och så det, med den rädslan i bakgrunden, så pressar jag ju på och övertalade gråtande barn varje morgon och varje kväll. Och ja, men det är bara, nu är det torsdag, det är bara torsdag och fredag, sen är det helg. Och hon bara, ja, men sen är det måndag igen. Och liksom ingenting funkade. Och man visste ju själv, man kände ju inte själv att man hade någon lösning för henne. Det var bara dag för dag. Och försöka få henne den här dagen och den här till skolan, men... det kändes ju inte hållbart. Och till sist så var hon så stressad av det att hon totalkraschade och fick riktiga fysiska problem, och vad man ska säga. Hon fick tvångstankar och tvångsbeteenden från en dag till en annan, som liksom gjorde att vardagen som hade funkat helt bra innan funkade absolut inte. Hon, alltså allt. Från mat, äta, leka, toa, besök. Ingenting funkade. Så då tog jag i kontakt med skolsköterskan och bad att få träffa henne. Och berättade hur det var för Nor, och vad Nor berättade för mig, hur hon upplevde skolan och hur hon vad som hade hänt då hemma. Att innan så grät hon och grät och grät och grät. Men nu var det något mer. Nu var det liksom... Jag upplevde det som att hon gick in i väggen. Och då fick vi kontakt med... Eller hon skickade remiss till BUP för en utredning om autism eller ADHD. Och så fick vi tid ganska snabbt där och så var det igång liksom. Och sen så skulle vi... Så var de ju tvungna att ha möte med oss och skicka orosanmälan. Så vi fick ju komma till SOS och ha möte med dem. Och då var man ju livrädd innan, för man hade hört så mycket, ja, skräckhistorier hur det kunde bli med missförstånd och okunskap och så. Men de var jättetrevliga och det gick jättebra. Och de la ner anmälan, så vi behövde inte göra någon utredning. För de såg att det var ju skolan som var problemet. Ja. Och sen fick vi då sån här skolan. Vi gjorde en plan med skolan hur Nor skulle komma tillbaka till skolan. Men då hade jag lovat Nor när hon blev riktigt sjuk att du ska inte behöva gå till skolan så länge du känner så här. Och för jag kände, alltså det gick ju inte. Och jag kan knappt prata, alltså det är så svårt att prata om det, för det var som att jag hade fått en helt annan dotter. Det var liksom, ja, hon var ett vrak, om man ska säga, av den hela den hösten. Ja. Så det är svårt att, när man tänker tillbaka på det så. Och sen är det bara så absurt att det kan få vara så för barn. Så det
Nej, men det är, jag blir jätteberörd. Alltså det är ju, jag bara så här försöker tänka att om det är omvänt och är en vuxen då, så först, alltså en vuxen som inte mår så bra, man sjukskriver sig ju, och någonstans där så påkallar man uppmärksamhet från facket. Alltså det är ganska många saker som ofta blir inkopplade. Om man tillsätter utredningar och eller så det finns ju massor med lösningar för en vuxen människa.
Ja.
Men ett barn. Men
på BUP så jag försökte ju att hon skulle få bli sjukskriven då, för att jag sa att hon har ju uppenbart fått de här problemen av att vistas i en miljö som hon inte mår bra i. Och han psykologen som vi hade tyckte nej, det kommer inte hjälpa henne och inte gå till skolan. Så vi fick ingen hjälp på det sättet. Liksom. Man har den synen att skolan kan inte vara problemet, känns det som. Ja.
Det är ju ett ganska så här förlegat och naivt, eller jag vet inte om det är ens det. Med tanke på hur många barn som är hemmasittare idag, hur många barn som faktiskt mår dåligt i skolan och hur dåligt skolan generellt fungerar, så tänker jag att det är en institution som egentligen bara skulle läggas ner och skapa nytt. Jag menar, det är ett förlegat system.
Och sen det är liksom fel i grunden.
Och som du säger, så är den här stressen, jag menar, jag gör ju den här intervjun med dig för att jag inte heller, jag är ju inte förtjust i skolan överhuvudtaget.
Nej.
Men nu bor jag här och jag har en situation där jag är skild och kan inte bara göra precis som jag önskar. Och har också upplever också den här stressen som du pratar om. Nu trivs ju mina barn, som tur är, hyfsat bra.
Ja, det är det avgörande.
Ja, men jag har ju också väldigt mycket funderingar kring det här. Och det, ibland så måste man ju verkligen ta sig tiden och liksom sitta ner och prata om saker som inte fungerar.
Mm.
Och det är ju tyvärr en hel del saker. Men vad händer vidare här nu med Nor i allt det här? Du säger att hon får tvångstankar. Mm. Jag menar, det måste ju ta du henne ur skolan?
Ja, det är det. Ja, det var någon situation när det var totalt sammanbrott. Och då så känner jag bara, nej, nu får det vara nog. Nu behöver du inte gå till skolan mer. Och det var då som jag kontaktade skolsköterskan och allt. Liksom. Ja.
Och sen dess...
Jag vill säga att vi fick hjälp, men det finns ju ingen hjälp. Så det blev uppmärksammat, kan man säga. Men... vi då bestämde, alltså jag är ju också separerad och det har ju inte varit självklart att vi skulle kunna flytta heller. Jag är väldigt tacksam nu att jag fick medgivande att från den andra föräldern att flytta, för det var ju en period när det var väldigt osäkert och jag kände att kan vi inte flytta så, alltså vi måste flytta. Det är liksom, jag kunde inte se en framtid liksom de närmsta åren, hur ja, det finns ju ingen lösning liksom, för det är bara det där att kämpa med ja, men eviga orosanmälningar för att man försöker tillgodose barnets behov och slippa gå till en plats där de blir sjuka. Så då, redan då när ja, när hon kraschade, kan man säga, så bestämde jag ju mig, nu måste vi. Jag hade ju redan haft tankar sen innan jag blev förälder att jag ville flytta från Sverige för att anskola. Så det var ju redan ett intresse sedan lång tid tillbaka, att, ja, från att jag själv, ja, med mina egna erfarenheter av skolan, så ville jag ju inte bli mamma under de här omständigheterna. Det var då som det verkligen, jag tvingades liksom att agera och hitta lösningar och fick godkänt från pappan och ja, hittade boende och ja, allting drog igång då med flytt och sånt här. Mm.
Jag tänker att vi ska återvända till det, men du pratade också om att vad var det, BUP som tog initiativ till diagnoser på din dotter? Att undersöka henne på olika diagnoser.
Mm.
Var det deras... Alltså jag blir så nyfiken på det. I min värld så tänker jag ett sunt barn som reagerar sunt på en onormal miljö. Efter att ha varit hemma mycket. Det är min första tanke.
Ja. Yeah. Ja, så tänker jag också att så som systemet är så kan de ju inte riktigt, eller egentligen så hör man ju att de har ju skyldighet att anpassa oavsett, alltså för barnet, oavsett om de har diagnos eller inte, men i praktiken så verkar det som att de måste ha någon form av diagnos för att få anpassningar, så det är väl det som de
som ligger till grund för det här. Men jag tänker ändå att det var intressant att men om en vuxen fungerar mindre bra på en arbetsplats, så vet jag inte, är det första man gör då att undersöka om en vuxen har någon form av autism?
Ja, men som jag ser det, så är det, alltså, det är ganska mycket så här, vad ska man säga, men som i dysfunktionell relation, när det är, när den ena parten letar fel hos den andra. Att ja, men som i det här begreppet gaslighting, det är liksom den enas verklighetsuppfattning alltså det, den blir, vad ska man säga? ja, nu tappar jag
men,
helt.
Ja, nej men min uppfattning är att man försöker ständigt och kanske gärna då leta fel hos barnet. Alltså för vi är oerhört diagnosfixerade. Alltså nu är du lite yngre än vad jag är. Jag är född 1975. Så det fanns ju inte många barn på den skolan jag gick som hade ADHD eller autism. Nej. Alltså så här, jag hade en kille i min klass som man skulle kunna säga hade tendenser till det. Och då pratade vi ju liksom, det var inte en jättestor skola som jag gick på. Men det var verkligen inte någonting, det var ingen snackis, det var inget. Och idag så är ju det typ en av de saker vi pratar om hela tiden. ADHD, autism, alltså så här, vi pratar hela spektrat. Alltså det är ju superpoppis. Och jag vet inte hur många procent i varje klass som äter Ritalin och... Och jag tänkte bara och jag tänker istället för att liksom så här zooma ut och titta, men vad är det som gör att barnen inte mår bra?
Ta men man normal... har den bilden att skolan kan inte vara fel. Man sätter skolan överallt och man kan inte se det som det är verkligen. Men ja, det, sen när vi då, så fort hon fick komma där, alltså kraven släppte och pressen att gå till skolan, så tog det några veckor. Och det var väldigt, väldigt, väldigt svåra veckor. Sen blev hon sig själv igen och nu mår hon jättebra. Så hon har inget behov av en diagnos nu. Så länge hon inte är i skolmiljön. Så, men hon har ju såklart sina... Hon är ju den hon är. Så om hon hade hamnat i en liknande situation igen så hade ju hon kanske behövt en diagnos för att få hjälp. Men jag hoppas inte det ska behövas. Nu behövs det i alla fall inte. Men vi får se framtiden och vad hon väljer och... vad hon kommer behöva för stöd.
Men ni flyttade i alla fall till Bornholm i somras. Och det är ju som sagt kontot Bornholm i sikte. Så det är ju någonting ni har liksom strävat emot. Och jag vet ju dina turer, hur orolig du har varit. Så här, att tänk om de stoppar oss.
Ja, det var en väldigt stressig tid. Och... ett tag så kände jag mig tvungen att stänga kontot. Vet jag inte om jag hade kommit igång med då, men jag har en blogg som jag skrivit på tidigare. Och då när vi här med orosanmälan och det, så kände jag att jag får stänga ner det. För att det var liksom, det är surrealistiskt. Men det är ju den verkligheten vi har i Sverige, att det finns en risk och vara för öppen med vad man tänker kring skolan och så. Så ja.
Då kan man ju tycka så här, den stora massan då ifrågasätter ju inte alls.
Nej.
Och så tänker jag att så här, det är en klick i Sverige som är väldigt medvetna och som ser faran med skolan liksom, och den här indoktrineringen, och som önskar hemskolning. Och den stora frågan som jag har, som jag tänker att, och framförallt nu när det har ökat så enormt liksom, med den här vantrivseln, alltså vi har så många hemmasittare, så är ju det, det visar ju verkligen på att någonting inte stämmer. Men det är ju inte bara det, utan jag tänker så här, så fort någonting är tvång, så då är vi ju ofria. Alltså vi är ju ett av de få länder i världen som faktiskt har tvång. Alltså det är inte så här en liten plikt bara. Att vi, utan vi måste verkligen. Ja.
Mm. Ja, det att lära sig under tvång, det var det jag hade problem med när jag gick i skolan. Och det var det som jag, ja, det var alltså när jag var barn själv och ung vuxen, så jag ville ju inte ha barn för att jag ville inte, ja, jag ville inte leva det livet och ja, den erfarenheten jag hade av att vara förälder, det jag såg liksom vad det innebar att vara förälder, det kunde jag inte tänka mig att leva med och utsätta ett barn för det som jag gick igenom. Och men sen i takt med internet då, att man liksom man fick bilder av andra typer av föräldraskap och att det fanns andra sätt att vara förälder, så kände jag, ja, men att man kunde använda, att föräldraskapet också kunde bli en form av agerande, att man kunde liksom påverka systemet genom vad man själv väljer att ge sitt barn. Och då ändrade det sig helt för mig. Så det var liksom, ja, tack vare så förebilder på nätet och vad man, ja. Så det var hela ingången till mitt föräldraskap, att jag ville, ja, men ge ett barn den där friheten och det som jag aldrig fick, att liksom utvecklas i linje med sig själv och ja.
Så, hade dina föräldrar förståelse för att du tyckte att det var jobbigt med skolan?
Nej, tyvärr. Jag hade väldigt så här kärleksfulla föräldrar och älskade att vara hemma och så, men det fanns liksom ingen förståelse kring ja, men den här problematiken i skolan, att det var ett problem. Det var inget så här, det bekräftades aldrig som problem, utan det var ju, ja, jag som var, ja, inte uppförde mig som man skulle, om man säger. Så jag, hemma var jag jätteaktiv, jätteglad, jag var alltid glad och hade, du vet, projekt och satt aldrig still om jag inte hade något jätte, jag var hyperfokuserad på och så. Men i skolan så var jag ju som en helt annan person. Då var det liksom, ja, den där tysta flickan som inte sa ett ljud. Och jag minns bara sån här, ja, men att man kände att man var i ett fängelse och men sen när jag kom hem, var hemma då, så kom ju all den här anspänningen, när den släppte så kunde jag ju få utbrott och ja, det var den här balansen som inte fanns. Och ja.
Ja, men jag bara tänker så här, herregud, vad sunt. Alltså vilken sund reaktion på ett tvång. Att vara tvingad att gå någonstans dit man inte vill gå. Alltså vi bara liksom skolas in i tanken att du måste gå hit, du måste, alltså så här, vi måste. Och en sund person, alltså en fri själ, reagerar ju på det tvånget. Alltså, vem vill tvingas göra Ja, men jag tänker att majoriteten av oss vill göra bra saker. Vi vill vara liksom skapande. Titta på all din pappas konst där bakom dig. Och du jobbar själv med konst. Alltså, så vi...
Ja, det är det. Om man har behov av att uttrycka sig. Och sen så är man i en situation där man... När det är motsatsen. Så då mår man ju inte bra. Och då uttrycker det sig... När man är avslappnad i den miljön man är avslappnad i. Och det var så det var. Men det var liksom inte så här att mina föräldrar kopplade ihop. Eller gjorde den kopplingen. Så det blev aldrig någon... Då pratade man inte lika mycket om diagnoser heller som nu. Så det var mer... Man skulle... Det var upp till barnet att... eller mig då, att ändra på sig och ta mer plats och så. Men det gick ju aldrig. Men sen på högstadiet då, när man blev lite äldre, så blev det ju... Ja, jag var inte hemmasittare, men jag var inte hemma. Men jag var inte i skolan heller, så skolk kallades det väl. Men då hade jag ju IG-varningar i allting och... blev liksom mer destruktiv, eller man ska säga, att man hamnade i fel sammanhang. Och några veckor innan skolavslutningen i nian så satt jag dygnet runt och pluggade. Vet, jag hade ett prov den dagen och så satt jag hela natten och pluggade till det. Och sen nästa dag var det ett annat prov, så satt jag hela den natten. Så jag lyckades få ett slutbetyg i alla fall i grundskolan. Men det var nätt och jämnt. Det var sista sekund. För hela högstadiet hade jag mest bara skolkat. Och det var ju som en slags självbevarelsedrift. Att man liksom... Ja... klarade inte av att vara i den miljön, och man hade ett behov av att hitta sig själv också och hitta ett sammanhang där man kunde vara sig själv. Så den hjälpen fanns ju inte, och det tror jag inte finns så mycket idag heller i skolorna, utan det är ju ett fokus på kunskap och kunskapskrav. Så hela den sidan av den människa som barnet är lämnas ju utanför, och i en ålder som där det är liksom helt avgörande och kritiskt att man ska få lov att hitta sig själv och uttrycka sig själv.
Ja, precis, upptäcka sig själv. Jag läste någon lång artikel just skriven om att barn idag barn tillåts ju inte riktigt att liksom hitta sina egna gränser. Alltså de är ju så ofta övervakade. Jag menar, när jag var liten så var vi ute i skogen och klättrade i träd och vi gjorde massa livsfarliga grejer. Medan idag så är barnen ganska påpassade. Så det betyder att om du inte tillåts klättra högt i ett träd eller klättra långt ut på en gren, så kan du heller inte liksom koppla ihop de här.
Nej.
Alltså vi behöver ju säga, okej, vad går min gräns? Ja, då kanske jag blir en galen panna som klättrar jättehögt upp i ett träd, för att jag vet inte var gränsen går.
Ja, det känner man bara själv inom sig, liksom var ens gräns går.
Och det är ju en viktig tid i ett barns utveckling, att få utforska det.
Och precis, i olika sammanhang. I skolan är man ju bara i ett sammanhang hela tiden, varje dag. Och när man pratar om skolan så det är så svårt, för allting är så himla fel i grunden. Så det är liksom, det är så många som pratar om skolan men som fokuserar på då att det är de här barnen med NPF-diagnoser som inte är anpassade till skolan eller inte passar in i skolan. Men jag är så kluven till det, för jag tycker skolan är inte anpassad efter barn överhuvudtaget, liksom hur människor funkar. Så jag blir lite frustrerad, för jag vill att man tar in alla barn och inte bara pratar om NPF-diagnostiserade barn. Även om de är ju de som det märks på. Men ja, jag tycker att man märker på, ja, men som det här att man kan inte se skolan för vad det är. Det beror ju också på att alla har gått i skolan och blivit påverkade av skolan. Och inte, jag har fått med sig det här att tänka kritiskt kring skolan. Och att det är så förödande, för det är det vi behöver göra. Så vi är lite fast där. Liksom. Mm.
Så hur är det nya livet i Bornholm?
Ja... Det är både och. Vi hamnade tyvärr lite fel när det kom till boende. Men vi har fått hitta ett nytt boende nu, så vi är på väg att flytta. Så nu hoppas jag att det ska kännas mer rätt. Men överlag så trivs vi jättebra på ön. Det är fantastiskt. Miljö liksom. Det är en jättevacker ö och naturen och sen är det det här avgörande att det är så mycket andra hemmaskolare och människor, föräldrar och familjer med liknande grundinställning till barn och föräldraskap, att man ja. Det är ett fint klimat, liksom, socialt, tycker jag.
Men berätta lite om hur det kommer sig att ni valde just Bornholm.
Ja, det var ju mycket för att vi kommer från Skåne och att det är nära familjen hemma i Malmö och så. Men också att jag såg filmer och bilder på Bornholm och kände direkt bara att det var, ja, naturen och sånt, det bara lockade jättemycket. Så fint. Och sen det sociala, att det är stor gemenskap kring hemskolningen. Så det var de tre sakerna mest. Mm.
Så vad tänker du om den, förutom att ni faktiskt ska flytta nu där på Bornholm, men vad tänker du liksom framöver? För att jag menar, den svenska skolan lär ju inte ändra sig den närmaste tiden.
Nej. Så. Jag tänker att vi, ja, så länge vi trivs där så stannar vi där. Liksom. Mm. Jag tycker om att det är, att man lätt kan ta sig till familjen, för jag vill gärna ha nära till familjen. Vi har liksom ja, jag är en familjeperson och min dotter Noor, hon har också starka band till familjen och sen bor hennes pappa i Malmö, så det är väldigt skönt att det finns ja, jag har alltid alltså velat bo i naturen, och det finns liksom ingen riktig natur i Skåne, så det är så fantastiskt att det ändå är så pass nära till så fin natur. Och ja.
Men hur ser en dag ut för er där, eftersom ni faktiskt hemskolar? Det betyder att du kan ju inte jobba som liksom vanligt och du är ensamstående.
Ja, det är en utmaning. Det som är bra, man kanske inte tänker på när man först hör det här att man ska hemskola, är ju att det tar ju inte så många timmar av dagen som om barnet skulle vara i skolan, för det, man är ju effektiv liksom. I några timmar, så ett par timmar tror jag hörde någon gång efter, är så här jämställa det med om man skulle vara i skolan, men ja, man får ta tillfällen i akt när man kan jobba, så tar man fram jobbgrejerna och sitter med det. Och sen, alltså det är väldigt svårt att säga och ge en bild av hur dagarna ser ut, för det är så olika. Jag är jättedålig på att ha struktur själv. Jag tar det lite som det kommer. Men det är en fördel när det gäller anskolning. För då gäller det att ta tillfällen i akt när barnen har något intresse eller frågar om de kan göra någonting. Så ja, då gör vi det nu. Och så är det den där balansen och få hinna med jobbet sen efter. Jag känner fortfarande att vi är startgroparna, så ja.
Ja. Vad härligt. Och jag vill bara jag vill bara korrigera mig själv, alltså, så här, när man jobbar som vanligt. Jag tänkte, herregud, vad är vanligt? Alltså det är ja. Mer alltså, som de flesta gör. Jag lever ju själv inte ett sånt liv. Alltså, så här, jag planerar ju själv min egen tid. Så.
Mm.
Och kan lägga saker. Och jag vill bara lägga till här i intervjun med dig att det går ju faktiskt att välja en annan typ av liv, eller hur? Så att man kan vara mycket mer med sina barn.
Det går, men det är en utmaning faktiskt. Det gäller att man, jag hade inte klarat utan mina föräldrar, så att vara, ja, det blir en annan vardag kan man säga. En annan, det är inte det här, man går upp tidigt och man går till sina, till jobb och skola och, eller vad det är. Och sen har man kvällen, utan det blir en helt annan vardagsbild, eller man ska säga. Man kanske jobbar på kvällen och ägnar sig på förmiddagen något projekt. Sen är det på Bornholm då, så har vi varit med på olika workshops. Det är olika föräldrar som någon som håller på med lera och har en sån här brännugn. Då har hon haft workshops i drejning och det. Så har vi varit där en någon dag och det har varit jätteroligt. Och sen är det den här föreningen som har utflykter och olika torsdagsträffar där vi träffas och har en lokal på en gammal skola med massa material och böcker och en gympasal som är utrustad som man får använda fritt och det finns möjligheter. Och Nora är väl så måttligt road av, alltså hon gillar inte jättemycket när det är en grupp med barn, så när det är många andra barn som hon gillar och helst att ha en kompis liksom eller två och umgås med. Men det är en fin sammanhållning.
Och jag tänker sen när du säger så kanske det är ganska normalt. Jag tycker ju själv att det är enklare att umgås med en eller två.
Det är
kul att träffa många, men det går ju ändå inte att umgås. Och sen så tar vi på något sätt för givet liksom, att 20 ungar ska tycka att det är jättekul.
Vi har någon orealistisk bild av att barn älskar att vara i stora grupper. Det är väl mer att de ska få möjlighet att hitta någon. Men när de väl har hittat någon, då borde de ju inte fortsätta tvingas att vara mot sin vilja. Så länge de har liksom kompisar och är nöjda och glada. Och... ja, det är det där systematiska bilden hela tiden som går in i allting. Som... ja.
Ja, men det är ju bara att titta på en barngrupp. Så efter ett tag, precis som du säger, så har de ju hittat en eller två som man väljer att leka med. Ja, yeah. Men vi har det är ju bilden vi hela tiden har av barnen. Och som vi försöker. Ja, men din dotter. Hon mår mycket bättre nu, eller hur?
Ja. Yeah. Nu är hon sig själv igen. Ja, jag kan inte beskriva hur lättad jag var när man visste ju inte efter den, alltså mitt i den där perioden, så visste man ju inte vad som skulle hända och hur det skulle bli och om hon skulle bli liksom frisk eller vad man ska säga. Men det var fantastiskt när man såg att det gick åt det bättre hållet och hon kom tillbaka liksom.
Ja, jag tycker du är jättemodig som har gjort det här och som har stått fast vid det här och som har liksom följt, alltså dels det löftet som du gav till din dotter, men jag menar det är ju verkligen, jag vill verkligen ära det att du stått upp för både din dotter och också för, men för dig också, för det du tror på.
Ja, jag är glad för det.
Så, och ditt konto, jag tänker att det kommer att ligga i texten så man kan välja att följa dig och din dotter på er resa. Verkligen tack. Och jag tänker att det ska bli kul att få fortsätta följa dig på, jag menar det här är ju bara början.
Ja, det är verkligen, jag känner knappt att vi har kommit in i den. Men ja.
Och tack för att du gör det här, men tack för att du visar att det faktiskt funkar.
Jag är bättre på att formulera mig i skriften i tal. Jag tror man får mer ut av mitt konto.
Jag tycker du har gjort det jättebra. Så verkligen, verkligen tack Matilde.
Tack så mycket.
Då avslutar vi här.
Ja. Tack så mycket.